Let's pray.
Låt oss be.
Lord, we thank you for this morning.
Herre, vi tackar dig för denna morgon.
Father, we love your word.
Herre, vi älskar ditt ord, Fader.
It's a lamp to our feet.
Det är som en lampa för våra fötter, en lykta.
And light to our path.
Och som lyser upp vår stig.
Lord, we find you in scriptures.
Herre, vi finner dig i skriften.
We find eternal life in it.
Vi finner evigt liv i det.
Jesus, help us to see the blood-bought sacrifice that you have in store for us.
Och vi hjälp oss att se ditt blodköpta offer som du har offrat för oss.
Help us to see the great inheritance you have for us.
Hjälp oss att se det arv som du har för oss.
Let that guide our path.
För att det skulle få leda våra steg framåt.
Holy Spirit.
Helige Ande.
Lord, help us transform our hearts, Lord.
Hjälp oss att förvandla våra hjärtan.
Lord, let our hearts overflow with strong and intimate love towards you.
Jag ber att våra hjärtan skulle överflöda med stark och intim kärlek till dig.
Let us long for you, Lord.
Vi ber att vi skulle längta efter dig, Herre.
Change our hearts, change our desires towards you, Father.
Förändra våra hjärtan och ändra vår önskan och längtan så att den är efter dig, Herre.
In Jesus name we pray.
Amen. I Jesu namn ber vi. Amen.
Have you ever had a feeling that something is off in this world?
Har du någonsin känt att någonting inte stämmer i den här världen?
Perhaps you were looking for something significant.
Kanske du såg fram emot något viktigt.
Say a final exam result in your school or university.
Till exempel ett tentamensresultat i din skola eller ditt universitet.
A long awaited vacation.
En länge efterlängtad semester.
A dream job, a car, a house.
Ett drömjobb, en bil, ett hus.
A wedding or a family.
Ett bröllop eller en familj.
And when you finally achieved it.
Och när du äntligen nådde dit.
And when you stood at the top of the mountain.
Och när du stod högst uppe på berget.
Something felt incomplete.
Så kändes ändå någonting ofullständigt.
Something was missing in your heart.
Det var någonting som saknades i ditt hjärta.
You think to yourself.
Och du tänkte för dig själv.
Is this it?
Är det här allt?
Why am I not content?
Varför är jag inte nöjd?
Why am I not happy?
Varför är jag inte lycklig?
Why do I desire for something more?
Varför längtar jag efter någonting mer?
Or perhaps you are on the other side of the extreme.
Eller du kanske är på andra sidan av spektrumet.
The things you hoped for never came through.
Det du hoppades för det blev aldrig av.
Even if some do, they are such a disappointment.
Och det lilla som gick bra, där är var någon besvikelse.
You say my dreams remain a distant vanity.
Och du säger mina drömmar förblir en avlägsen illusion.
You look at your life and you ask, what's wrong with me?
Och du ser på ditt liv och du frågar, vad är det för något fel på mig?
What's wrong with the world?
Vad är det för något fel på världen?
Why does everything seem to fall apart?
Varför verkar allting falla sönder?
You feel like you don't fit here.
Och du känner att du inte passar in här.
Or perhaps the world is not a fit for you.
Eller kanske att världen inte passar för dig.
Whichever end of the spectrum you're on.
Oavsett var du befinner dig på spektrumet, på skalan.
There is a common thread.
Så finns det en röd tråd.
A quiet and persistent whisper that something is not right.
En tyst men ihärdig viskning att någonting inte står rätt till.
Today's preaching attempts to find, to decipher this mundane or general feeling.
Och dagens predikan den försöker att tyda denna vardagliga känsla.
Let me assure you, your displeasure and dissatisfaction are real and valid.
Och låt mig försäkra dig, din missnöjdhet och otillfredsställelse är verklig och berättigad.
But often we misplace the reason and seek fulfillment in temporary things.
Men ofta så placerar vi orsaken fel och söker mening i tillfälliga saker.
And wonder why it never works.
Och vi undrar varför funkar det inte?
Today we will discover the root of restlessness.
Och idag så ska vi upptäcka roten till oron.
And see how the scriptures speak directly into it.
Och se hur skriften talar direkt in i den.
On the other hand,
och andra sidan,
if you're someone who feels content,
om du är någon som känner dig tillfreds,
who believes you have achieved everything you wanted,
som tror att du uppnått det du ville,
don't switch off.
Stäng inte av.
This message is even more important to you.
Detta budskap är ännu viktigare för dig.
It's a matter of heaven or earth.
Det handlar om himmel eller jord.
Home or exile.
Hem eller landsflykt.
Eternity in promised land or Babylon.
Evighet i det utlovade landet eller i Babylon.
For those who are new or have missed parts of our series this year.
För er som är nya eller missat delar av vår predikoserie.
We have been tracing the red thread of scripture from creation to new creation.
Så har vi följt den röda tråden i skriften från skapelsen till nyskapelsen.
We have been seeing how the great themes of the Bible form a coherent story.
Vi har sett hur Bibelns stora teman bildar en sammanhängande berättelse.
And find their fulfillment in Christ.
Som finner sin uppfyllelse i Kristus.
Creation.
Skapelsen.
Fall.
Syndafallet.
Covenant.
Förbundet.
Exodus.
Uttåget.
Law.
Lagen.
Tabernacle.
Tabernaklet.
Temple.
Templet.
Sacrifice.
Offret.
Priest.
Prästen.
Prophet.
Profeten.
King.
Och kungen.
All pointing to Christ.
Och allt pekar fram på Kristus.
But as the story unfolds,
men när berättelsen utvecklas,
God's people fail.
Så sviker Guds folk Gud.
This led to the prophecies of the new covenant.
Och detta ledde till profetion om det nya förbundet.
And the Messiah who will establish the new covenant through his death and resurrection.
Och Messias som ska upprätta det nya förbundet genom sin död och uppståndelse.
Yet the people repeatedly broke the covenant.
Ändå bröt folket förbundet om och om igen.
So how will God respond?
Så hur ska Gud gensvara?
What
detta?
Will be his response?
Vad kommer vara hans svar?
That brings us to today's theme.
Och detta leder oss till dagens tema.
Exile, return and waiting.
Så landsförvisning, återkomst och väntan.
So firstly, exile.
Så för det första, landsförvisning, exil.
So we read from 2 Chronicles 36 about the last four kings of Judah.
Så vi läste från andra krönikeboken 36 om Juda fyra sista kungar.
Joachim and Zedekiah.
Och Sidkia.
They don't merely represent a failing monarchy.
Och de representerar inte bara en fallen, misslyckad monarki.
They represent the spiritual condition of the whole nation.
De representerar hela nationens andliga tillstånd.
What we see here is not an isolated incident.
Det vi ser här är inte en isolerad händelse.
But the climax of the long pattern of God's people repeatedly breaking covenant with the Lord.
Utan vad vi ser är kulmen på ett långt mönster av hur Guds folk upprepade gånger bröt sitt förbund med honom.
In verses 5, 9 and 11 a somber refrain echoes.
I verserna 5, 9 och 11 så ekar en dyster refräng.
He did what was evil in the sight of the Lord.
Han gjorde det som var ont i Herrens ögon.
Each king follows the same path.
Varje kung följer samma väg.
Then is judged.
De sedan döms.
And deported.
Och deporteras.
And there was no humility.
Och det fanns ingen ödmjukhet.
No repentance.
Ingen omvändelse.
Instead they hardened their hearts.
Istället förhärdade de sina hjärtan.
Rebelled further.
De trappade upp sitt uppror.
And sought political alliances rather than the Lord himself.
Och började söka politiska allianser snarare än att söka Herren.
The evil was so severe that God pronounces a shocking judgment in Jeremiah 22.
Och deras ondska var så allvarlig att Gud uttalar en chockerande dom i Jeremia 22.
Though Joachim, one of the last kings, were the signet ring on my right hand.
Även om Joachim vore en signetring på min högra hand.
Yet I would tear you off.
Så skulle jag ändå rycka bort dig.
And I will hurl you.
Och jag ska kasta dig bort.
None of his offspring shall succeed in sitting on the throne of David.
Inga av hans avkomlingar ska lyckas sitta på Davids tron.
That's very significant.
Det är verkligen betydelsefullt.
Because a few weeks ago we looked at the Davidic covenant.
För några veckor sedan så studerade vi Davids förbund.
In which God promises to build a house, a royal line for David.
Där Gud lovar att bygga ett hus åt David där tronen går i arv.
It appears as though that very promise has collapsed entirely.
Och det verkar som hela detta löftet bara har fallit samman.
From verse 39 in 2 Chronicles 36 we see the depth of their atrocities.
Så från vers 13 och framåt så ser vi djupet av deras illgärningar.
Zedekiah swore in the Lord's name.
Zedekia svor i Herrens namn.
But quickly broke his promises.
Men bröt snart hans löften.
The Lord's name was no longer sacred.
Herrens namn var inte längre heligt.
God was a temporary convenience.
Gud var en tillfällig bekvämlighet.
And deemed worthless once the crisis passed.
Och värdelös när krisen var över.
Their hearts had become so hardened and callous.
Deras hjärtan hade blivit så förhärdade och okänsliga.
They knew Nebuchadnezzar had been breathing down their necks.
Och de visste att Nebuchadnezzar hade andats dem i nacken.
Threatening them.
Och hotat dem.
Yet their necks were stiffened.
Men ändå så var deras nackar hårdnackade.
God's people acted as if God didn't exist.
Guds folk agerade som om Gud inte existerade.
As if he was not powerful enough to save them.
Som om han inte var mäktig nog att rädda dem.
They forgot who the Lord was.
De glömde vem Herren var.
Just four generations before, the Lord had miraculously delivered them from the Assyrian king.
Bara fyra generationer tidigare Herren mirakulöst befriat dem från den assyriska kungen Sanherib.
They were trapped within their city.
De var instängda i sin stad.
Helpless.
Hjälplösa.
They were frightened and terrified by the taunts of Rabsake.
De var skrämda, förskräckta av Rabsake.
The Assyrian king's official.
Så den assyriske kungens talman.
And they begged him.
Och de vädjade till honom.
They begged him fearing embarrassment and demoralization of their soldiers.
Och de var rädda för de var rädda att få möta skam och att deras soldater skulle bli demoraliserade.
But Hezekiah sought the Lord and prayed.
Men Hiskia sökte Herren och bad.
And the Lord delivered them by striking down 185,000 in a single night.
Och Herren befriade dem genom att slå ner 185,000 på en enda natt.
But now,
men nu,
Judah has forgotten its savior.
Juda hade glömt sin frälsare.
It has neglected the God of Israel.
De hade försummat Israels Gud.
It has abandoned its redeemer.
De hade övergett sin återlösare.
The God was faithful.
Fastän Gud var trogen.
They were unfaithful.
Så var de otrogna.
They were called to be light among the nations.
De var kallade till att vara ett ljus bland folken.
Directing the nations to God.
Och leda folken till Gud.
They were called to be a kingdom of priests.
De var kallade att vara ett prästerligt kungadöme.
Devoted and holy to the Lord.
Hängivna och heliga inför Herren.
They were to be distinct from the nations around them.
De skulle vara åtskilda från folken runt omkring dem.
Yet they strived to be exactly like them.
Men ändå så strävade de efter att vara precis som dem.
In verse 14 we read they followed all the abominations of the nations.
I vers 14 läser vi att de alla följde alla de grymheter som folken begick.
And polluted the house of the Lord.
Och de orenade Herrens hus.
They desecrated what God had consecrated.
De vanhelgade det som Gud hade helgat.
Holiness was evil in their sights.
Helighet var ont i deras ögon.
God's people hated God and his holiness.
Guds folk hatade Gud och hans helighet.
Yet.
Men.
God was compassionate and patient.
Men ändå var Gud barmhärtig och tålmodig.
He sent his messengers, his prophets.
Han sände sina budbärare, sina profeter.
Who bore warnings and called for repentance.
Som kom med varningar och uppmanade folket till omvändelse.
They cried, if only he would listen.
De ropade, om ni bara skulle lyssna.
If only he would believe in my word.
Om ni bara skulle tro på mina ord.
If only he would turn to your savior.
Om ni bara ville vända er till er frälsare.
Yet.
Men.
They turned a deaf ear.
ändå vände de ett dövöra till Gud.
There was no end to their evil.
Det fanns inget slut på deras ondska.
They despised and mocked the prophets.
De föraktade och hånade profeterna.
God's word became an irritation.
Guds ord blev en irritation för
dem. His face was annoying.
Hans ansikte var störande.
His rule was a nuisance.
Hans styre var ett besvär.
God himself was frustrating.
Gud själv var frustrerad.
They wanted freedom.
De ville ha frihet.
Autonomy from God.
Självständighet från Gud.
So God gave it to them.
Så Gud gav dem det.
His anger burned against their unfaithfulness.
Hans vrede brann mot deras otrohet.
His wrath rose and consumed them.
Hans vrede steg upp och förtärde dem.
He sent the Babylonians against them.
Han sände babylonierna mot dem.
Who annihilated and swept away everything.
Som utplånade och sopade bort allt.
Including the house of the Lord.
Inklusive Herrens hus.
You see, they desecrated God's dwelling place.
Så de hade vanhelgat Guds boning.
So God's anger consecrated it with fire.
Så Guds vrede vigde den med eld.
It burned down everything as we see in verse 19.
Och brann ner allting som vi ser i vers 19.
They didn't want God's presence.
De vill inte ha Guds närvaro.
They didn't want to see his face.
De vill inte se hans ansikte.
So God drove them out.
Så Gud drev ut dem.
He exiled them.
Han landsförvisade dem.
He cast them out from his presence.
Han kastade ut dem från sin närvaro.
He got rid of them from the promised land.
Han tog bort dem från det utlovade landet.
But fellow pilgrims.
Men medvandrare.
This is not just Israel's story.
Detta är inte bara Israels berättelse.
This is humanity's story.
Detta är mänsklighetens historia.
Humanity was in a loving relationship with God.
Mänskligheten befann sig i en kärleksfull relation med Gud.
In his presence.
I hans närvaro.
Under his rule.
Under hans styre.
And enjoying his blessings in Eden.
Och njöt av hans välsignelser i Eden.
They didn't earn the right to be put there.
De förtjänade inte rätten att vara där.
But they were placed there graciously.
Men de blev placerade där av nåd.
All they had to do was to serve him in humility and obey his word.
Och allt de behövde göra var att tjäna honom i ödmjukhet och lyda hans ord.
But as we know, humanity rebelled.
Men som vi vet så gjorde mänskligheten uppror.
We didn't want God's rule.
Vi ville inte ta Guds plats.
We wanted to be determiners of good and evil.
Ja, så vi ville ta Guds plats och vi ville själva avgöra vad som är gott och ont.
We wanted our kingdom.
Vi ville ha vårt eget rike.
In our rebellion we fell in disgrace.
Och i vårt uppror så föll vi i vanära.
And we hid from the presence of God.
Och vi gömde oss från Guds närvaro.
As sinners we hated his holy face.
Som syndare hatade vi hans heliga ansikte.
We dreaded it.
Vi fruktade det.
And we ran from it.
Och vi flydde från det.
So God cast us out.
Så Gud kastade ut oss.
He drove Adam and Eve from his face.
Han drev Adam och Eva bort från sitt ansikte.
Now there was no going back into the land of delight.
Det fanns inget sätt att gå tillbaks in i glädjens land.
The promised land was shut.
Det utlovade landet var stängt.
God's presence and his kingdom were inaccessible.
Guds närvaro och hans rike var otillgängliga.
That is exile.
Det är landsförvisning.
Brothers and sisters.
Bröder och systrar.
Do you see?
Ser ni det?
The whole of humanity is in exile.
Så hela mänskligheten befinner sig i landsförvisning.
Exiled from the only life-giving presence of God.
Landsförvisade från den enda livgivande närvaron hos Gud.
Strangers to the face of the holy God.
Främlingar inför den helige Gudens ansikte.
Alien to joy, nourishment, nurture and satisfaction.
Avlägsnade från glädje, näring, omsorg och tillfredsställelse.
And we feel it.
Och vi kan känna det.
We feel it, don't we?
Känner vi inte det?
We experience alienation in every area of life.
Vi kan erfara främlingskap på varje område i våra liv.
We experience brokenness in identities.
Vi upplever trasiga identiteter.
Broken relationships.
Trasiga relationer.
Broken societies.
Trasiga samhällen.
And even a broken world.
Och till och med en trasig värld.
There is injustice.
Det finns orättvisa.
Corruption.
Korruption.
Hatred.
Hat.
Violence.
Våld.
Disasters.
Och katastrofer.
We find chaos around us.
Vi ser kaoset runt omkring oss.
And know that something is wrong.
Och vi vet att något är fel.
Something is not right.
Vi vet att någonting inte är rätt.
Something is missing.
Någonting saknas.
We crave for rest and satisfaction.
Vi längtar efter vila och mättnad.
We thirst to quiet our souls.
Vi törstar efter att lugna våra själar.
We long for peace.
Vi längtar efter fred.
We long to find purpose, meaning and belonging.
Vi längtar efter att finna syfte, mening och tillhörighet.
But nothing.
Men inget.
Nothing fills the big hole in our hearts.
Ingenting fyller det stora hålet i våra hjärtan.
But humanity tries.
Men mänskligheten försöker.
It attempts to fill that void in one of three ways.
De försöker fylla det här tomrummet på ett av tre sätt.
First, it attempts to look inward.
För det första, man försöker se inåt.
They say, follow your heart.
Man säger, följ ditt hjärta.
Find your identity within.
Finn din identitet i dig själv.
Let your heart tell you who you are.
Låt ditt hjärta berätta vem du är.
Fulfill the desires of your heart.
Uppfyll ditt hjärtas begär.
Go after power.
Sträva efter makt.
Pleasure.
Njutning.
Greed.
Girighet.
Money.
Pengar.
Success.
Framgång.
And fame.
Och berömmelse.
The second way society looks to satiate emptiness is by looking outward to others.
Det andra sättet som samhället försöker mätta tomheten på är genom att se utåt mot andra.
Look to your relationships.
Se på dina relationer.
Family.
Familj.
Spouse.
Make eller maka.
Friends.
Vänner.
Or even the state.
Eller till och med staten.
For fulfillment and validation.
Att leta där i för att få bekräftelse och det vi söker.
Let them define you.
Låt dem definiera dig.
People often think.
Människor tänker ofta.
If only I'm loved.
Om jag bara blev älskad.
If only I'm accepted.
Om jag bara blev accepterad.
If only I'm affirmed.
Om jag bara blev bekräftad.
Then.
Då.
Then I could mend my brokenness.
Då kunde jag laga det som är trasigt i mig.
Fix the fracture.
Fixa sprickan.
Calm the chaos.
Lugna kaoset.
The third way society tries to fill that vacuum is by shutting its eyes.
Det tredje sättet som samhället försöker fylla vakuumet, det är genom att sluta ögonen.
You control the chaos by disconnecting yourself from the world.
Det är att kontrollera kaoset genom att frikoppla sig från världen.
Mend your brokenness by isolating yourself.
Laga det som är trasigt genom att isolera dig.
Go to a mountain.
Gå till ett berg.
Nature.
Naturen.
A monastery.
Ett kloster.
A ashram.
Eller ett ashram.
And close your eyes in meditation.
Och slut dina ögon i meditation.
Forget the world.
Glöm världen.
Forget yourself.
Glöm dig själv.
And attain nirvana.
Och uppnå nirvana.
But church.
Men församling.
We cannot rescue ourselves from exile.
Vi kan inte rädda oss själva från den här exilen, landsförvisningen.
Not by looking inward.
Inte genom att se inåt.
Not by looking outward.
Eller att titta utåt.
Or squeezing our eyes shut.
Eller att knipa ihop ögonen.
We must look upward.
Vi måste se uppåt.
Because the hole or the emptiness that you feel.
För det hål eller den tomhet som du känner.
That's God shaped.
Den är Guds formad.
Nothing in this world is big enough to fill that space.
Ingenting i den här världen är tillräckligt stort för att fylla det.
When you attempt to seal it with something, you actually fall into idolatry.
När du försöker täta det med något annat faller du i avgudadyrkan.
So here's the fact.
Så här är sanningen.
God drew us into exile for our rebellion.
Gud drev oss i landsförvisning på grund av vårt uppror.
Therefore, only he can save us.
Därför är det bara han som kan rädda oss.
Only he can redeem us from Babylon.
Bara han kan friköpa och återlösa oss från Babylon.
So let me ask you.
Så låt mig ställa en fråga till er.
Where does your hope lie?
Var finns ditt hopp?
Are you trying to rescue yourself?
Försöker du rädda dig själv?
Are you relying on somebody else to rescue you?
Förlitar du dig på någon annan för att bli räddad?
Or have you grown comfortable in Babylon?
Eller har du blivit så bekväm i Babylon?
That you don't want a rescue.
Att du inte behöver räddas.
Who is your redeemer?
Vem är din återlösare, din räddare?
That brings us to the second point, return.
Och detta leder oss till vår andra punkt, återkomsten eller återvändandet.
If exile shows us the depth of our problem.
Om landsförvisningen visar oss djupet av vårt problem.
Return shows us the greatness of God's grace.
Så visar oss återvändandet storheten i Guds nåd.
You see, for Israel, God himself was the redeemer.
För Israel så var Gud själv återlösaren.
We read in verse 22, the Lord stirred up the spirit of Cyrus.
Vi läser vers 22 att Herren påverkade perserkungen Koresh sinne.
Cyrus, a pagan ruler, becomes the instrument of God's redemption.
Så Koresh, en hednisk härskare, blir ett redskap för Guds frälsning.
God changes his heart.
Gud förändrade hans hjärta.
And moves him to proclaim.
Och han rör honom för att förkunna
that the exiles may return to Jerusalem and rebuild the temple.
Att de landsförvisade får återvända till Jerusalem för att återuppbygga templet.
And it doesn't stop there.
Och det slutar inte där.
Flip over to the next chapter in Ezra 1.
Om vi tittar i Ezra 1 och vers
Ezra 1. We read that God also stirs up the hearts of the exiles themselves to return.
Och där läser vi att Gud också väcker de landsförvisades egna hjärtan för att vilja återvända.
Do you see what's happening here?
Ser ni vad som händer här?
God is working on both the ends.
Gud arbetar från båda hållen.
He moves the king to release the exiles.
Han rör vid kungen att vilja frigöra dem som är i fångenskap.
And he moves the people, the exiles, also to return to Jerusalem.
Han rör också vid folket som är i fångenskap att vilja återvända.
This is purely divine initiation.
Och detta är rent och skärt gudomligt initiativ.
God brings his people home.
Gud för sitt folk hem.
In Ezra 3, the altar and the foundations of the temple are completed.
Och i Ezra 3 så fullbordas altaret och tempelgrunden.
There is joy.
Det finns glädje.
And people sing to the Lord.
Och folket de sjunger till Herren.
For he is good.
För han är god.
And his steadfast love endures forever for Israel.
Och hans förbundskärlek varar för evigt mot Israel.
There is joy, worship and hope.
Det finns glädje, tillbedjan och hopp.
Hope again after years of exile.
Hopp igen efter år av landsförvisning.
In chapter 6, the temple is completed and dedicated.
Och i kapitel 6 så fullbordas och invigs templet.
The Passover is celebrated by the returning exiles after decades.
Och påsken firas igen av de återvändare landsförvisade efter decennier.
Imagine that moment.
Föreställ dig det ögonblicket.
A generation that lived in exile.
Och en generation som hade levt som landsförvisade i fångenskap
is now standing in the land celebrating God's faithfulness.
Och nu ser de tillbaka och står i landet och firar Guds trohet.
Absolute bliss.
Fullständig lyxsalighet.
It seems like the story has reached its resolution.
Det verkar som om berättelsen har nått sin upplösning.
Saints of God.
Guds heliga.
Don't you see glimpses of our story of redemption in this?
Ser ni inte glimtar av vår frälsningsberättelse i detta?
We too were in exile in sin.
Vi befann oss också som landsförvisade i fångenskap i vår synd.
Far from God's promised land.
Långt från Guds utlovade land.
We were alienated as sinners, enemies and haters of God.
Vi var fjärmade, separerade som syndare, fiender och Guds hatare.
We couldn't save ourselves.
Vi kunde inte rädda oss själva.
But God sent his son as the Passover lamb for
Men
us.
Gud sände sin son som påskalammet för oss.
Unlike Israel, we were not simply brought back from exile.
Till skillnad från Israel fördes vi inte bara tillbaka från landsförvisning.
Jesus himself entered into our exile.
Jesus själv trädde in i vår landsförvisning, i vårt fångenskap.
Jesus left his home, his glory.
Jesus lämnade sitt hem, sin härlighet.
He took on flesh.
Han tog sin kötslig boning.
Born like us.
Föddes som en av oss.
We don't see him enjoying the comforts of home at his birth.
Vi ser honom inte njuta av hemmets trygghet vid hans födsel.
He was laid in a manger like one without a home.
Han lade sin krubba som en hemlös.
During his earthly ministry we don't see him enjoying the comforts of home either.
Och under hans jordeliv så ser vi honom inte heller att njuta av hemmets bekvämligheter.
He was either in the wilderness.
Han befann sig antingen i öknen.
On the mountains.
på berget,
by the sea,
vid havet,
or on borrowed boats,
eller i lånade båtar.
When he went to the temple,
och när han gick till templet,
the only place he considered his father's house,
den enda plats han betraktade som sin faders hus,
Jesus was rejected,
så blev han avvisad.
When he preached the truth,
när han predikade sanningen,
people drove him out,
så drev folk ut honom.
They wanted to throw him off the cliff,
de ville kasta ut honom ut för ett stup.
At the end of his ministry in Gethsemane,
och i slutet på hans tjänst i Getsemane,
his disciples forsook him as he agonized,
så övergav hans lärjungar honom när han led i hans vånda,
thinking of the upcoming judgment that he was to suffer,
och de tänkte på den kommande domen som han skulle utstå.
Jesus was deserted by his friends when he was arrested.
Så Jesus, han övergavs av sina vänner när han greps.
Jesus took on lashes and beatings alone.
Han tog emot piskrappen och slagen ensam.
There was nobody to argue his case.
Det fanns ingen som förde hans talan.
In front of the council, Herod or Pilate.
Inför stora rådet, Herodes och Pilatus.
Nobody wished to associate with Jesus.
Ingen ville förknippas med honom.
Rejected.
Att han blev förkastad.
Even Peter, his closest associate, denied him thrice.
Till och med Petrus, hans närmaste medarbetare, förnekade honom.
A complete stranger and alien.
En fullständig främling och utlänning.
But the ultimate exile came at the cross.
Men den yttersta exilen, landsförvisningen, kom vid korset.
As Jesus bears the sins of the world.
När Jesus bar världens synder.
Something unimaginable happens.
Så hände något otänkbart.
The father turned his face away.
Så fadern vände bort sitt ansikte.
Father's life-giving presence was withdrawn.
Faderns livgivande närvaro drogs tillbaka.
The fountainhead of love, communion and relationship was barred.
Kärlekens källa stängdes.
As Jesus cried,
och när Jesus ropade,
my God, why have you forsaken me?
Min Gud, varför har du övergivit mig?
You really hear the cry of an exile.
Så hör du en landsförvisads rop.
Totally abandoned and cut off from life.
Fullständigt övergiven och avskuren från livet.
Jesus, the last Adam, was driven out of Eden, the promised land.
Jesus, den sista Adam, drevs ut ur Eden, Guds närvaro.
Beloved,
älskade,
won't your heart break?
Skulle inte era hjärtan brista?
Wouldn't you crumble to your knees?
Skulle du inte falla ner på dina knän?
The only person worthy to stay in God's presence,
den enda som var värdig att stanna i Guds närvaro,
was driven into exile,
drevs i landsflykt,
into wilderness,
ut i öknen,
just like the scapegoat on the day of atonement,
precis som syndabocken på försoningsdagen,
driven away from the camp,
driven bort från lägret,
away from the intimate fellowship of the father,
bort från den nära gemenskapen med fadern,
so that rebels like you and I,
upprorsmakare som du och jag,
could step into the camp,
skulle kunna träda in.
There was no other way.
Det fanns ingen annan väg.
No other way.
Inget annat sätt.
No other way that enemies could be reconciled.
Inget annat sätt att fiender kunde försonas.
No other way that rebels could live.
Inget annat sätt som upprorsmakare kunde leva.
We stepped in.
Vi kom in.
Because Jesus stepped out.
För att han trädde ut.
We reached the promised land.
Vi nådde det utlovade landet.
Because he was exiled from it.
För att han landsförvisades från det.
What great love.
Vilken stor kärlek.
What great love.
Vilken stor kärlek.
Truly amazing grace.
Helt otrolig förunderlig nåd.
Are you here today still considering Christ?
Är du här och fortfarande funderar på hur du ska förhålla dig till Kristus?
Still distant from the intimate fellowship of the Father.
Fortfarande på avstånd från den nära gemenskapen med Fadern.
My dear friend, there is good news.
Kära vän, det finns goda nyheter.
You don't need to stay in exile.
Du behöver inte stanna i landsflykt.
The exiles can return.
De landsförvisade kan återvända.
Christ has opened the way home.
Kristus har öppnat vägen hem.
The Father's house is open.
Faderns hus är öppet.
The Father is standing at the door with his arms wide open.
Fadern står vid dörren med öppna armar.
Don't you see it?
Ser du inte det?
Don't you see it?
Ser du inte det?
Don't you feel the spirit?
Känner du inte anden?
The same spirit who stirred the heart of Cyrus.
Samma ande som rörde vid Koresh hjärta.
The same spirit who stirred the hearts of the exiles.
Samma ande som rörde vid de som var i fångenskapens hjärtan.
The same spirit stirring your heart today.
Samma ande som rör vid ditt hjärta idag.
Don't you feel it?
Kan du inte känna det?
Let me urge you.
Låt mig uppmana dig.
Hear his voice.
Hör hans röst.
Run to him.
Spring till honom.
Cast off your sins.
Kasta av dig dina synder.
Your burdens.
Och dina bördor.
You don't need your sins anymore.
Du behöver inte dina synder längre.
They're filthy.
De är smutsiga.
Garbage.
Det är skräp.
You don't need your guilt.
Du behöver inte bära skulden.
Shame.
Skammen.
Emptiness.
Och tomheten.
Fill your void with God.
Fyll ditt tomrum med Gud.
Run to Christ.
Spring till Kristus.
He is the Lord of hosts.
Han är Herren Sebaot.
He is the captain.
Han är kaptenen.
Rally to him.
Samla dig kring honom.
He will lead you to the promised land.
Han ska leda dig till det utlovade.
He will lead you to rest.
Han ska leda dig till vila.
He will calm your soul.
Han ska lugna din själ.
He will mend your brokenness.
Han ska hela det som är trasigt i dig.
Brothers and sisters, he is the answer to all your longings.
Bröder och systrar, han är svaret på all din längtan.
Seek him.
Sök honom.
Come home.
Kom hem.
At first glance.
Ja, när vi såg för det första.
The return from exiles seemed like a moment of triumph.
Så när vi såg på exilen så verkade det som en tid av prövning.
There is singing.
Det finns sjungande.
Celebration.
Man firar.
And worship.
Tillbedjan.
But if you notice closely, something feels incomplete.
Men om man ser noga så märker man att någonting känns ofullständigt.
That brings us to point three, waiting.
Och detta leder oss till vår tredje punkt, väntan.
In Ezra 3:12.
I Ezra 3:12.
We are told that while the younger generation rejoiced,
så berättades för oss att medan den yngre generationen jublade,
the older generation, those who had seen Solomon's temple, wept.
Då grät den äldre generationen, de som hade sett Salomos tempel.
Why?
Varför?
In Haggai 2:3 God answers.
Och i Haggai 2:3 så frågar Gud.
He asks, who is left among you who saw this house in its former glory?
Vem finns kvar ibland er som såg det här huset i dess forna härlighet?
And how do you see it now?
Hur ser ni på det nu?
Is it not as nothing in front of your eyes?
Är det inte som ingenting i era ögon?
You see, the temple was built.
Ni ser att templet återuppbyggdes.
But its glory was diminished.
Men dess härlighet minskade.
This is evident at the dedication of the temple.
Och detta är tydligt vid templets invigning.
They offered 100 bulls.
De offrar 100 tjurar.
200 rams.
200 baggar.
400 lambs.
400 lamm.
And 12 male goats in Ezra 6.
Och 12 bockar i Ezra kapitel 6.
That sounds big. Too many sacrifices.
Det låter stort. Jättemånga offer.
But compare that with Solomon's temple.
Men jämför det med Salomos tempel.
Solomon offered 22,000 oxen.
Salomo offrade vid invigningen 22,000 oxar.
120,000 sheep.
120,000 får.
There is absolutely no comparison.
Det finns ingen jämförelse.
And it's not just the scale.
Och det handlar inte bara om skalan.
In Solomon's temple, the ark of the covenant was present.
I Salomos tempel fanns förbundsarken närvarande.
The glory of the Lord filled the temple so powerfully.
Herrens härlighet fyllde templet så mäktigt.
That the priests could not stand to minister.
Att prästerna inte kunde stå och tjäna.
But in Ezra's temple.
Men i Esras tempel.
There is no mention of the ark.
Så omnämns inte arken.
No visible glory.
Ingen synlig härlighet.
No overwhelming presence.
Ingen överväldigande närvaro.
Yet.
Ändå.
In contrast.
I kontrast.
God promises in Haggai 2:4-5.
Så lovar Gud i Haggai 2 vers 4-5.
Be strong.
Var stark.
My spirit remains in your midst.
Min ande förblir er mitt.
Fear not.
Frukta inte.
God says.
Gud säger.
Even though outwardly it is not pompous.
Även om det utåt sett inte är pompöst.
And breathtaking.
Och häpnadsväckande.
Or visibly seen or felt.
Eller synligt eller kännbart.
I'm still among you.
Så jag fortfarande ibland er.
My spirit is in your presence.
Min närvaro är ibland er.
So take heart.
Så fatta mod.
The tension continues in Nehemiah 9.
Och den här spänningen fortsätter i Nehemia kapitel 9.
The people confess.
Det folket bekänner.
Behold, we are slaves this day.
Se, vi är idag slavar.
In the land that you gave to our fathers.
I det land som du gav till våra fäder.
Shocking.
Chockerande.
They have written from to the promised land.
De har återvänt till det utlovade landet.
The temple is built and dedicated.
Templet är byggt och invigt.
Yet they are under foreign rule.
Ändå så befinner de sig under främmande styre.
Slaves.
Som slavar.
There is no king on the throne.
Det finns ingen kung på tronen.
Yet again.
Ändå igen.
In contrast.
I kontrast.
God gives hope.
Så ger Gud hopp.
By reversing the curse of Jehoiakim.
Genom att vända Jehoiakims förbannelse.
God says in Haggai 2:23.
Gud säger i Haggai 2:23.
I will take you, O Zerubbabel.
Jag ska ta dig, Zerubbabel.
And make you like a signet ring.
Och göra dig lik en signetring.
For I have chosen you.
För jag har utvalt dig.
Astonishing.
Häpnadsväckande.
The very image that Jeremiah used to pronounce judgment.
Just den bild som Jeremia använde för att uttala dom.
Is used for hope.
Den används nu för hopp.
David Klein is not dead.
Davids linje, hur tronen går arv, är inte död.
A king is still coming.
En kung kommer fortfarande.
The tension deepens further.
Spänningen fördjupas ytterligare.
Esra, Nehemiah and Malachi.
Esra, Nehemiah och Malachi.
Chronologically perhaps the last three books of the Old Testament.
Kronologiskt kanske de tre sista böckerna i Gamla testamentet.
Records ongoing sin among the returned exiles.
De dokumenterar alla pågående synd bland de återvändande landsförvisade.
With no difference from the earlier generations.
Utan någon skillnad från tidigare generationer.
Compromise.
Kompromiss,
corruption,
korruption,
and unfaithfulness,
och otrohet,
running rampant,
som går helt löper loss helt vilt.
Yet again,
men ändå igen.
I love those words. Yet again,
men jag älskar de här orden. Ändå igen.
They are contrasted with the remnant.
Så ställs de i kontrast mot en kvarleva.
In Nehemiah 13 and Malachi 3.
I både Nehemia 13 och Malachi 3.
Those who fear the Lord.
De som fruktar Herren.
Those whose names are written in the book of remembrance.
De vars namn är skrivna i minnesboken.
And the Lord calls them his treasured possessions.
Och Herren kallar dem sina dyrbara ägodelar.
So the Old Testament ends not with a resolution.
Så Gamla testamentet slutar inte med en upplösning, en lösning.
But with expectations.
Utan med förväntningar.
A messenger is coming.
En budbärare kommer.
The day of the Lord is coming.
Herrens dag kommer.
And the Lord himself is coming.
Och Herren själv kommer.
Do you see?
Ser ni det?
They have returned.
De har återvänt.
But they are not fully hope.
Men de är inte fullt hemma.
They restored.
De är återupprättade.
But they are still waiting.
Men de väntar fortfarande.
Waiting for the Lord.
De väntar fortfarande på Herren.
That brings us to our identity.
Och detta för oss till vår identitet.
As Christians, do these tensions sound familiar?
Som kristna, för oss som kristna, känns dessa spänningar bekanta?
Don't we feel the same existential anxiety?
Känner vi inte samma existentiella ångest?
As those returning exiles.
Som de återvändande landsförvisade.
Saints of God, we have been redeemed by the precious blood of Jesus Christ.
Guds heliga, vi har friköpts av genom Jesu Kristi dyrbara blod.
We have been brought into the kingdom of the Son.
Vi har förts in i Guds sons rike.
We are citizens of the promised land.
Vi är medborgare i det utlovade landet.
And yet.
Och ändå,
this world doesn't feel like our home.
Så känns inte denna värld som vårt hem.
It doesn't function like home.
Den fungerar inte som hem.
It is not shaped by the values of our king.
Den formas inte av vår konungs värderingar.
We do not see Christ visibly ruling.
Vi ser inte hur Kristus tydligt regerar.
We don't see his glory manifested visibly.
Vi ser inte hans härlighet synligt manifesterad.
The great promises of God have begun to materialize.
Guds stora löften har börjat ta form.
But only in part.
Men bara delvis.
Even the redeemed, we still struggle with sin.
Till och med vi, de friköpta, vi kämpar fortfarande med synd.
Weakness and failure.
Svaghet och misslyckande.
So where are we?
Så var befinner vi oss?
Welcome pilgrims.
Välkomna pilgrimer, vandrare.
Welcome to the in between.
Välkomna till tiden emellan.
A type of wilderness.
En typ av ödemark eller öken.
I hear you screaming.
Jag hör dig ropa.
Wait.
Vänta.
What are you saying?
Vad säger du? Vad menar du?
Are we in exile?
Befinner vi oss i fångenskap?
Or have we returned?
Eller har vi återvänt?
Yes, to both.
Ja, till båda.
Yes, we were far from God.
Ja, vi var långt borta från Gud.
Yes, we have been brought back through Christ.
Ja, vi har förts nära genom Kristus.
And yes, we are still in exile.
Och ja, vi befinner oss fortfarande i landsflykt.
Because even though the kingdom of God has been inaugurated.
För även om Guds rike har blivit invigt.
At Christ's first coming.
Vid Kristi första ankomst.
And truly we share in it.
Och vi är verkligen delaktiga i det.
It hasn't been consummated yet.
Men det har ännu inte fullbordat.
So until the new Jerusalem descends.
Så tills det nya Jerusalem stiger ner.
Until Christ returns.
Tills Kristus återvänder.
We are exiles.
Så är vi landsflyktingar.
Peter calls us elect exiles.
Paulus han kallar oss utvalda främlingar.
You may live in this world.
Du kanske lever i denna värld.
You may belong to an empire or a nation.
Du kanske tillhör ett imperium eller en nation.
Rom. Sweden.
Sverige.
India.
Indien.
Kenya.
Amerika.
But your citizenship is in heaven.
Men ditt sanna medborgarskap är i himlen.
You are part of Christ's kingdom.
Du är en del av Kristi rike.
Living in a foreign land.
Och lever i ett främmande land.
In Sweden.
I Sverige.
This is who we are.
Det är det vi är.
And this identity must now shape our lives.
Och denna identitet måste nu forma hur vi lever.
So then how then shall we live?
Så hur ska vi då leva?
As displaced citizens of heaven, three questions naturally arises.
Som förflyttade himmelska medborgare uppstår tre naturliga frågor.
Question one.
Fråga nummer ett.
What gives us the motivation to live here? Or what keeps us going?
Vad ger oss motivationen att leva här? Vad håller oss igång?
Peter writes in 1 Peter 1:3-6.
Petrus skriver i första Petrus 1, vers 3-6.
God has caused us to be born again to a living hope.
Att Gud har fött oss på nytt till ett levande hopp.
To an inheritance that is imperishable.
Till ett arv som aldrig kan förstöras.
Undefiled.
Fläckas.
And unfading.
Eller vissna.
Kept in heaven for you.
Och som förvaras åt er i himlen.
For a salvation ready to be revealed at the last time.
Till en frälsning som är redo att uppenbaras i den sista tiden.
Notice the tension.
Lägg märke till spänningen.
We have been saved.
Vi har blivit frälsta.
Born again.
Födda på nytt.
And yet.
Och ändå,
we are being kept for salvation ready to be revealed at the last time.
Så bevaras vi för en frälsning som är redo att uppenbaras i den sista tiden.
In other words,
med andra ord,
your salvation has begun.
Så har din frälsning börjat.
But it is not yet complete.
Men den är ännu inte fullständig.
It will be fully revealed.
Den kommer att fullt ut uppenbaras.
At the revelation of Jesus Christ.
I Jesu Kristi uppenbarelse.
So Peter says in verse 6.
Så Petrus säger i vers 6.
In this you rejoice.
Var därför glada i detta.
In what?
Över vad?
In this living hope.
Över detta levande hopp.
In this secure heavenly inheritance reserved for us.
Över detta trygga himmelska arv.
So here is the mindset of the exile.
Så här är de landsförvisade främlingarnas inställning.
Look upward.
Se uppåt.
Because your future is secure.
Eftersom din framtid är trygg.
Your inheritance is safe.
Ditt arv är tryggt.
Therefore you can endure the present.
Därför så kan du uthärda nuet.
Fellow exiles.
medvandrare.
Since the world is broken,
eftersom världen är trasig,
we will face trials.
Så kommer vi möta prövningar.
We will face brokenness.
Vi kommer möta trasighet.
Hardships.
Svårigheter.
Losses.
Förluster.
Painful heartbreaks.
Smärtsamma hjärtesorger.
And even persecution.
Och till och med förföljelse.
But what makes us sail through?
Men vad är det som gör att vi tar oss igenom?
What makes us sail through?
Vad är det som gör att vi tar oss igenom?
Our heavenly hope.
Det är vårt himmelska hopp.
And the beautiful part is.
Och den vackra saken är här.
Our king will return.
Att vår kung kommer återvända.
Jesus Christ will be revealed in the last time.
Jesus kommer uppenbaras i den sista tiden.
So we press on.
Så vi fortsätter.
Looking upward.
Och vi ser upp.
Question 2.
Fråga nummer 2.
So how do we interact with this world?
Så hur lever vi här?
Should we withdraw from this world?
Ska vi dra oss undan från världen?
In Jeremiah 29.
I Jeremia 29.
God told the exiles of his day.
Så sa Gud till de landsförvisade.
He says.
Han säger.
Build houses.
Bygg hus.
And live in them.
Och bo i dem.
Plant gardens.
Plantera trädgårdar.
And eat their produce.
Och ät av deras frukt.
Seek the welfare of the city.
Sök den stads välgång.
Where I have sent you into exile.
Där jag har fört er i landsförvisning.
And pray to the Lord on its behalf, on the city's behalf.
Och be till Herren för den.
For in its welfare.
För i dess välgång.
You will find welfare.
Ska ni finna er välgång.
Even in exile.
Till och med i fångenskap, i exil.
God called them to live outwardly.
Så kallade Gud dem att leva utåt.
Extending our influence outward.
Att utvidga sitt inflytande utåt.
So are we.
Och detsamma gäller för oss.
Think about Daniel.
Tänk på Daniel.
Joseph.
Nehemia.
Esther. They were going outward.
De gick ut.
We are to contribute.
Vi ska bidra.
So.
Tjäna.
Pray.
Och be.
Seek the welfare.
Och söka det som är gott.
For the place where God has put us.
För den plats där Gud har placerat oss.
Pray for Sweden.
Be för Sverige.
Seek the welfare of Gothenburg.
Sök Göteborgs goda, dess bästa.
We are to be lights in this nation.
Vi ska vara ljus i den här nationen.
In the city we live in.
I den stad vi bor i.
Because as the city flourishes,
för när staden blomstrar,
as Gothenburg, as Sweden flourishes,
när Sverige och Göteborg blomstrar,
we too experience its blessing.
Då upplever vi också dess välsignelse.
So the third question.
Så den tredje frågan.
How should we conduct ourselves in this world, this alien land?
Hur ska vi uppföra oss i det här främmande landet?
Peter answers in chapter 2 verse 12.
Och Petrus han svarar på detta i kapitel 2 vers 12.
Keep your conduct among the Gentiles honorable.
Uppför er väl bland hedningarna.
Så att when they speak against you as evil doers.
När de anklagar er för att vara onda.
They may see your good deeds.
Så att de ser era goda gärningar.
And glorify God.
Och prisa Gud.
On the day of his visitation.
Den dag då han besöker dem.
We live our lives here.
Vi lever våra liv här.
Preparing our minds.
Och förbereder våra sinnen
as citizens of heaven.
Som himmelska medborgare.
Our true citizenship.
Vårt sanna medborgarskap.
Must reflect in our walk.
Bör reflekteras i hur vi lever.
It must impact our conduct.
Det bör påverka vårt sätt att leva.
That is walking homeward.
Det är att vandra hemåt.
Beloved.
Älskade.
Our conduct matters.
Vårt uppförande spelar roll.
Our actions matter.
Våra handlingar spelar roll.
Our words.
Våra ord.
And our character matter.
Och vår karaktär spelar roll.
They reflect the kingdom we belong to.
Det speglar det rike vi tillhör.
So live now.
Så lev här i nuet.
In light of where we are going.
I ljuset av var vi är på väg.
But Peter understands.
Men Petrus han förstår.
He understands that the world will call us evil doers.
Han förstår att världen kommer anklaga oss att vara onda.
Because it hates God.
För den hatar Gud.
It hates God's kingdom.
Den hatar Guds rike.
It hates us.
Den hatar oss.
Even though the world will call you evil doers now.
Och även om världen anklagar dig att vara ond nu.
And hates you now.
Och hatar dig nu.
On the day of visitation.
Så på besökelsedagen.
When Jesus returns.
När Jesus återvänder.
Your good deeds.
Så ska dina goda gärningar.
And conduct.
Och ditt uppförande.
Will glorify God.
Ära Gud.
That is what we long for, isn't it?
Och det är det vi längtar efter, är det inte det?
The day of visitation.
Besökelsedagen.
The day Jesus Christ in all his glory will be revealed.
Den dag då Jesus i all sin härlighet uppenbaras.
Because on that day.
För på den dagen.
On that day.
På den dagen.
We will be united with our king.
Så ska vi förenas med vår kung.
We will truly go home.
Vi ska verkligen komma hem.
On that day.
På den dagen.
Our sins will be buried forever.
Så kommer våra synder begravas för evigt.
On that day.
På den dagen.
Our sorrows.
Så ska vår sorg.
Brokenness.
Trasighet.
Pain.
Smärta.
Suffering.
Lidande.
Will be truly swallowed up in the presence of our Savior.
Ska uppslukas i vår frälsare.
On that day.
På den dagen.
We will live in peace.
Så kommer vi leva i fred.
On that day.
På den dagen.
Sickness.
Sjukdom.
Distress.
Nöd.
And death.
Och död.
Will be lost and forgotten.
Kommer vara borta och glömda.
On that day.
På den dagen.
Will be restored fully.
Så ska vi bli fullständigt och helt återupprättade.
And completely in Christ.
Helt återupprättade i Kristus.
On that day.
På den dagen.
We will seek him.
Så ska vi söka honom.
And we will find him.
Och vi ska finna honom.
On that day.
På den dagen.
We will see his life-giving face.
Så ska vi se hans livgivande ansikte.
And on that day.
Och på den dagen.
We will truly.
Så ska vi verkligen.
Enter the Sabbath.
Träda in i sabbaten.
We will be at rest.
Vi kommer vila.
What a day that will be.
Vilken dag det ska bli.
O saints of God.
O Guds heliga.
Have we become accustomed to this foreign land?
Har vi vant oss vid detta främmande land?
Have you started to settle here in Babylon?
Har vi börjat slå vår rot här i Babylon?
Do you no longer long for that day?
Längtar du inte längre efter den dagen?
Is the world beginning to allure you?
Börjar världen att locka er?
With its promise of success.
Med dess löften om framgång.
Money.
Pengar.
Pleasure.
Njutning.
Power.
Makt.
And praise.
Och beröm.
Do you feel comforted here?
Känner du dig bekväm här?
Is your heart growing dull?
Blir ditt hjärta trögt?
Does it not ache for eternity anymore?
Verkar inte i dig längre efter evigheten?
Are your eyes growing dim?
Blir dina ögon grumliga?
Is the cataract spreading?
Sprider sig den grå starren?
My dear church,
min kära församling,
I pray,
jag ber,
that God injects you with a shot of adrenaline today.
Att Gud injicerar dig med en spruta med adrenalin idag.
Shakes you and wakes you if you are dull and dim.
Skakar om dig och väcker dig om du är trög och grumlig.
So that every morning,
så att varje morgon,
we rise.
Vi reser oss.
Not for this world.
Inte för denna värld.
But for that day.
Utan för den dagen.
The day we will see his face.
Den dagen vi ska se hans ansikte.
The day we will finally be home.
Den dag vi äntligen kommer hem.
What a day.
Vilken dag det ska bli.
Amen.
Amen.